Jag måste medge att jag, som alltid har varit en teknikoptimist, inte längre är enbart optimistisk kring framtiden och vad den här utvecklingen kommer att innebära för vårt samhälle. Jag ser hur framtiden börjar ta form. Så kändes det när jag år 2017 plötsligt befann mig i frontlinjen av AI-revolutionen. Vi pratade inte bara om maskininlärning och artificiell intelligens, utan vi implementerade den och testade nya gränser. Vi hade olika datadrivna algoritmer som förutspådde beteendemönster, automatiserade rekommendationer och kunde skapa en bättre kundupplevelse för miljoner svenska konsumenter. Men jag såg också utmaningarna. Hur många som tvekade inför datadrivna beslut. Att det fanns ett motstånd mot att överge invanda arbetssätt. Och de stora utmaningar som fanns i att bemästra ny teknologi. Inom till exempel dagligvaruhandeln är data och AI en naturlig del av verksamheten sedan många år tillbaka. Men för de flesta organisationer är den här verkligheten rätt långt borta. Tekniken har funnits i ett decennium och vi har sett hur datadrivna bolag, det vill säga bolag där insamlad data styr verksamheten, har vuxit i en rasande takt. Till exempel Shein och Temu i Kina och Meta och Amazon i USA expanderar i en takt som vi i Norden bara kan drömma om. AI-tekniken utvecklas i så snabb takt att organisationer och människor har svårt att hänga med. Många är rädda för att AI kommer att ta våra jobb. Trots att jag själv inte vid en direkt anblick är i riskgruppen för det, så skulle jag inte bli förvånad om AI kunde göra många delar av mitt jobb bättre än mig om bara några år. Och jag tror definitivt att vi kommer att se bolag med AI på vd-posten inom en snar framtid. Det här är ett tema som jag tänker mycket på. Men som jag tror att alla kommer att vara allt mer berörda av i framtiden. Hur ser egentligen ledarskap ut i en AI-driven värld? Jag heter Emma Storbacka. Jag är vd på konsultbolaget Avaus. Och det här är mitt sommarprat. Jag kommer att berätta om två till synes olika, men djupt sammanlänkade delar av mitt liv. Scouting och artificiell intelligens. Två världar som har format mig, mitt ledarskap och min syn på framtiden. När jag tänker tillbaka på mina år som scout är det inte lägereldar eller sånger som jag minns tydligast. Det är känslan av att få bära ansvar. Jag var knappt tonåring när jag första gången ledde en grupp yngre scouter ut i skogen. Vi utgick från Pirtibacka i Esbo och vi skulle hitta en sjö att övernatta vid. Jag och min patrulledarkollega var båda 13 år gamla och vi hade en handfull 10- och 11-åringar med oss i gruppen. Innan helgen hade det pratats om en björn som hade setts i närheten, så vi sjöng högt när vi gick i skogen för att den eventuella björnen skulle höra oss och hållas borta. På natten började regna. Vi hade planerat att mötas upp nattetid med en annan patrull som befann sig vid en närbelägen sjö. När det var dags att mötas upp halkade min scoutkompis, som också hette Emma, och vred knät så illa att vi inte kunde fortsätta. Jag kan fortfarande känna den fuktiga luften i den mörka regniga natten och jag kommer ihåg hur jag knappade in 112 på min gröna Nokia 3210. Någon timme senare så stod jag i regnet vid närmaste grusväg och väntade på ambulanspersonalen som sen hämtade Emma och förde henne till Jorvs sjukhus. På morgonen slog vi ihop våra två grupper och traskade till bussen. Det blev ingen nattmanöver för de yngre barnen, men desto mer övning för oss unga ledare. Det som förvånar och imponerar mig mest idag är att jag visste precis vad jag skulle göra. Min röst sviktade inte när jag skulle ringa nödnumret. År av träning slog in som ett väloljat maskineri. Scouternas motto "var redo" var inte bara någonting som vi mekaniskt svarade på med ett "alltid redo". Det var alla små övningar i första hjälpen, i överlevnad, i samarbete, i ledarskap som vi hade övat på tills det fanns i våra muskler, i våra reflexer. Jag har många gånger funderat på om inte mottot "var redo" har satt sig djupare i mig än vad jag själv har förstått. Jag tvekar väldigt sällan inför en utmaning. Och jag tackar ofta ja innan jag har hunnit fundera på eventuella risker, svårigheter eller för den delen kalendertid som krävs. Den där natten i skogen upptäckte jag något grundläggande om förberedelser. Det handlar inte om att eliminera rädsla eller osäkerhet. Det handlar om att kunna agera effektivt trots dem. Ibland betyder att vara redo att lita på att din träning bär dig genom situationen, även när ditt medvetna sinne simmar i tvivel. Mer än 15 år senare reflekterade jag över den här lärdomen när jag skyndade längs Mannerheimvägen i Helsingfors med huvudet fullt av arbetsdeadlines och möten. En kvinna snett framför mig sneddade över gatan, över spårvagnsskenorna. Jag såg henne halka och falla på den isiga övergången samtidigt som en spårvagn kom åkande vid tre smeder. Jag såg också att hon sannolikt bröt fotleden i fallet, vilket fick det att vända sig i magen på mig då jag aldrig har varit bekväm med skador. Men utan att tänka efter så sprang jag över den trafikerade gatan mot henne samtidigt som jag vinkade åt den tutande spårvagnen som var på väg in i korsningen. Det var först senare, efter att ambulansen åkte iväg, som jag insåg att jag inte hade tvekat. Trots mitt obehag hade min kropp rört sig innan hjärnan hann protestera. Övningarna i scouterna hade gett mig en ryggmärgsreaktion som ledde till att jag hanterade den obehagliga situationen på rätt sätt. Det var inte mod som fick mig att springa över gatan. Det var övning. Jag var redo. År 2014 tog jag mig an den största utmaningen i min scoutkarriär. Att leda finlandssvenska scouters förbundsläger Atlantis, det största lägret som samlar alla finlandssvenska scouter. Jag hade successivt ökat storleken på mina scoutuppdrag, för jag tyckte att det var så givande att få leda stora helheter och grupper. Och där jag var i min karriär just då kunde scoutingen ännu erbjuda större ledarskapsutmaningar än vad mitt jobb kunde. Med en budget på 300 000 euro, knappt 2 000 deltagare och ett team på ungefär 500 volontärer var det otaliga rörliga delar att koordinera. Men det som gjorde det här projektet fascinerande var inte bara omfattningen, utan hur vi var tvungna att helt tänka om kring vårt sätt att arbeta tillsammans. Det här var när distansarbete inte var lika vanligt som det är idag och videomöten var ännu ingenting man höll på med på rutin. Men under året som vi planerade lägret träffades lägerledningen bara en gång fysiskt. Allt annat gjordes genom ett lapptäcke av digitala arbetssätt som bestod av Facebookgrupper, delade dokument och online-möten. Vi tvingade oss själva att arbeta på sätt som var helt nya för de flesta av oss. Och allt enligt scoutingens grundprincip, learning by doing. Varför är det här relevant? Jo, för att scoutorganisationer, i likhet med annan volontärverksamhet, verkar under en begränsning som föder innovation. Vi hade helt enkelt inte råd att slösa med någons tid. När man arbetar med volontärer handlar effektivitet inte bara om produktivitet. Det handlar om respekt. Varje timme vi sparade genom att organisera vårt arbete lite bättre var en timme som någon kunde vara med sin familj, ägna sig åt sina studier eller leda sin lokala scoutgrupp. När jag ser tillbaka inser jag hur den här ledarskapserfarenheten förberedde mig för något som jag ännu inte då kunde föreställa mig. Precis som övningarna i första hjälpen hade förberett mig för verkliga nödsituationer var denna crash course i digital samverkan En förberedelse för en framtid ingen av oss såg komma. Den framtiden började ta form 2015, när jag fick möjligheten att tillfälligt flytta till Stockholm för att starta ett kontor för Avaus, ett nordiskt konsultbolag som fokuserar på data, AI och automatisering inom marknadsföring och försäljning. Just då verkade det som ett kortsiktigt uppdrag. Jag skulle etablera kontoret och sen åka vidare till Tyskland för att göra samma sak efter ett år eller så. Men livet kan ibland överraska. Efter en serie oväntade händelser var jag fortfarande kvar i Stockholm 2 år senare och dessutom som vd för en nybildad enhet. Tack vare min scoutbakgrund kändes den formella rollen som vd naturlig, trots att jag bara var 31 år gammal. Den tillfälliga flytten till Sverige började nu kännas allt mer permanent. Och sen hände någonting ännu mer oväntat. Jag träffade Robin. Vissa ögonblick delar livet i ett före och ett efter. Att träffa Robin var ett sånt. Plötsligt växte mitt liv till att omfatta inte bara honom utan också hans 2 barn, Benjamin och Lukas, som har blivit mina älskade bonusbarn. Och nu har vi också vår 1-åriga dotter Stella tillsammans. Man pratar ofta om digital natives, sådana som växer upp med mobiler, internet och all världens underhållning bara ett knapptryck bort. Benjamin och Lukas är digital natives, men Stella kommer att vara en AI native. Hon kommer att växa upp i en värld där artificiell intelligens är en naturlig del av hur hennes lärare planerar sina lektioner och rättar prov. Hur vi fyller kylskåpet och planerar resor. Hur sjukvården ställer diagnoser och utvecklar behandlingar. Och inte minst hur hennes redan ganska produktiva mamma får ännu mer gjort både på jobbet och hemma. Det är ännu tidigt för artificiell intelligens, men än idag får de som anammar de nya teknologierna ett enormt försprång. Idag syns det nog antagligen mest på ett personligt plan, men snart ser vi skillnaderna mellan organisationer som lyckas ta i bruk AI och de som inte gör det. Själv använder jag mig av AI varje dag. Hemma får jag receptförslag baserat på vad vi har för rester i kylskåpet. På jobbet får jag coachning för ledarskapsproblem och genererar utkast till strategier och texter. Jag ber om feedback på presentationer och slides och formaterar om transkriberade intervjuer till bloggformat. För min professionella närvaro skriver jag LinkedIn-inlägg och genererar kortare varianter av videoinspelningar. När jag möter motsträviga kunder hjälper AI mig att förstå deras bakomliggande motiveringar. AI hjälper mig också att skapa illustrationer till presentationer och att utbilda mig inom tekniska områden som jag inte behärskar. Och förstås allt det dagliga med att svara på mejl, sammanställa information, snygga till något textstycke och så vidare. Och dessutom, jag har självklart fått hjälp av AI för att skriva det här sommarpratet. Först pratade jag med min egen röst med Claude, som är en av de 3 AI-assistenter som jag använder mest. Jag berättade om olika saker som jag tycker är intressanta och viktiga. Jag sa också att jag ska göra ett sommarprat och jag bad om infallsvinklar och en struktur. Sen gav jag igen med röststyrning feedback tills jag kände mig redo att själv börja skriva. Jag undrar om du som lyssnare kan känna igen vilka sektioner av det här sommarpratet som är mer eller mindre skrivna med AIs hjälp. På 2 år har AI blivit min absolut närmaste kollega, min bästa terapeut och ledarskapscoach och en sån där kollega eller vän som du kan ringa upp och bolla saker med. Jag skulle uppskatta att jag med mina nya arbetssätt är kanske 25-30% mer produktiv, men det kunde vara mycket mer om jag verkligen försökte. Och det här är ju också lite tokigt när jag tänker på det, för jag är ju en social varelse som älskar att jobba i team tillsammans med mina kollegor och kunder. Men nu sitter jag plötsligt här och jobbar mest med Claude, Gemini och ChatGPT. Precis som man lär känna sina kollegor har jag lärt känna mina nya AI-kollegor. Och jag vet att de är duktiga på olika saker. Så jag ber dem också om hjälp med olika typer av uppgifter. Claude är den som är bäst på att resonera och skriva. Och ger mig bra och klok feedback. Gemini är bra på research och på att generera bilder för presentationer. Och ChatGPT har en fantastisk röstfunktion som jag ofta ringer upp för att bolla någonting med. Senast igår var det vilka blommor som skulle kunna funka på vår balkong. Tydligen kräver dahlior lite mer än pelargoner då det kommer till att vattna regelbundet, lärde jag mig. Nu är det säkert många som tänker att usch, ersätter hon mänskliga relationer med AI och låter hon algoritmer göra sitt jobb? Här måste vi kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det handlar inte om ett antingen eller, utan om ett både och. AI förstärker det som redan fungerar. Ett mycket praktiskt exempel är att vi med mina kollegor nu för tiden alltid spelar in diskussioner när vi diskuterar affärsproblem på jobbet. Sen ger vi inspelningen åt en AI som kan slå hål på våra hypoteser, strukturera lösningar och föreslå nästa steg. Perspektiven i ett mötesrum fångas upp på ett mer objektivt sätt och det finns mer plats för reflektion. Jag tror också att jag är en bättre ledare med hjälp av mina AI-kollegor Claude, Gemini och ChatGPT. Jag använder ofta mina AI-verktyg för att få ledarskapscoaching eller för att stanna upp och analysera en situation eller få fler perspektiv. Jag kan också be om hjälp med att förstå och bemöta en medarbetare eller en kund eller lösa riktigt komplexa strategiska problem. Sen är det också så att AI alltid finns där. Mina kompisar och knappast heller dina, är sällan tillgängliga just de där 10 minuterna när du är på bussen. Och har du råd att prata med din terapeut varje dag, eller ens varje vecka, eller precis just då när det behövs som mest? Nu säger jag inte att AI helt ska ersätta vänner, kollegor, terapi eller någonting annat, utan att jag är helt övertygad om att AI som verktyg kan ge vem som helst värdefull coachning och stöd, fler timmar fritid och mer gjort på jobbet. Det enda som behövs är att nyfiket se fördelarna och göra som scouterna. Applicera learning by doing. Mitt namn är Emma Storbacka och jag sommarpratar om utmaningarna och möjligheterna med AI. I mitt jobb som vd på konsultbolaget Avaus håller jag många presentationer och workshops och möter företagsledare varje dag. En fråga som alla vill ha svar på just nu är det här. Hur blir man som organisation AI-driven? Precis som i scoutingen, där själva första hjälpen inte är den svåraste delen av en nödinsats, är själva AI:n, teknologin, inte heller det som avgör om projekten lyckas eller misslyckas. Till skillnad från vad många tror är AI inte en teknikfråga, utan en ledarskapsfråga. Varför? För att teknik är lätt, medan människor är svåra. Och i takt med att tekniken blir enklare och mer tillgänglig, blir frågorna kring människor och processer allt svårare. Mina kollegor och jag har jobbat med att försöka få AI och dess potential att bli greppbart och förståeligt sedan 2017. Vi märkte att även den mest fantastiska tekniken inte skapar värde om man inte använder den. Väldigt många timmar av min vakna tid ägnar jag åt att fundera på hur organisationer kan ta sig an AI på ett systematiskt och produktivt sätt. Jag ser det som en ödesfråga för europeisk konkurrenskraft och det är en fråga som jag har bestämt mig för att viga min karriär åt att jobba med. Som jag ser det finns det två framgångsfaktorer för organisationer som vill nyttja AI. Den ena är hur man skapar ett gemensamt språk mellan tekniska experter och de som kanske inte förstår tekniken men förstår behoven. Den andra är ledarskapet och det är också nyckeln till att framgångsrikt implementera AI i sin organisation. Om domänexperterna, det vill säga de som jobbar till exempel på en marknads-, sälj- eller kundtjänstavdelning och de tekniska experterna i verksamheten talar samma språk, har man löst en viktig utmaning. Tillsammans med mina kollegor har vi därför utvecklat en metod och ett koncept som vi kallar för Data Algo Action, som kan användas för att beskriva vad AI kan och ska åstadkomma. Det är lite som ett recept, och vi har till och med gett ut en så kallad kokbok med olika AI-recept. det alla recept har gemensamt är att du behöver ingredienser. Och den viktigaste ingrediensen i Data Algo Action-receptet är datan. Sen behöver du instruktioner för hur ingredienserna ska bearbetas. Det är algobiten, alltså algoritmiken eller algoritmerna. För att maten sen ska kunna serveras kommer den sista delen in, som är action. Vad är det som ska automatiseras? Och var ska AI synas för en slutanvändare? Ett enkelt exempel som jag tror att alla känner igen är rekommendationerna du får på Netflix. I det här Data Algo Action-receptet är datan som används den information som finns om vad du har tittat på tidigare. Algoritmen räknar ut vad du kommer att tycka är bra. Och aktiveringen av datan, actionen, det är att du ser en rekommendation på din skärm om vad du ska titta på till näst. Data Algo Action är ett exempel på ett förenklat språk. Och jag har sett otaliga gånger hur det gör att personer från olika håll i verksamheten kan förstå varandra och förstå hur de kan använda data och AI för att nå sina mål. På senaste tiden, där utvecklingen går i en allt snabbare takt, har jag noterat att den absolut största utmaningen för att lyckas med AI ligger i ledarskapet. En ledare i alla typer av organisationer behöver förstå teknikens utveckling och den egna verksamhetens förmågor. Ledare behöver också ha mod att blicka framåt och staka ut en riktning i ett allt mer komplext tekniklandskap. Min egen spaning är att många ledare idag inte har använt tillräckligt mycket tid på att verkligen förstå potentialen som finns i den här nya tekniken. Istället delegeras AI-frågan neråt i tekniska och mer operativa team. Det här leder i sin tur till att man missar de stora övergripande frågorna, som var ska vi satsa? Hur ska vi jobba med de här frågorna? Vilken kompetens behövs? Vilka svåra beslut och förändringar behöver vi göra idag för att vara framtidssäkrade imorgon? Dagligen ser jag organisationer kämpa med det här. Studier kring AI-användning visar att medan de flesta har börjat experimentera med AI, har få lyckats implementera AI-assisterade processer i någon meningsfull skala. Enligt mig är det här ett symptom på att man inte ännu löst ledarskapsfrågorna. För att använda scouterna som jämförelse, att ha rätt datastrukturer på plats i en organisation är som att ha ett ordentligt organiserat första hjälpen-kit med sig ute i skogen. Men vad gör man med plåster och bandage om man inte har kunskapen att använda det? Detsamma gäller med AI. Ledare behöver säkerställa att organisationen är redo. Att applicera learning by doing är antagligen någonting av det mest värdefulla som personer i ledarroller kan göra idag. AI-tekniken är så förbluffande bra att man helt enkelt inte kan läsa sig till att förstå vilken potential och förändringskraft den har, utan man måste pröva sig fram. Att få organisationer att ändra i sitt arbetssätt skiljer sig inte så mycket från att leda ett scoutprojekt eller att ordna ett stort scoutläger. Det behövs en tydlig vision kring vad som skapar värde. Det handlar om att använda tillgängliga resurser på bästa sätt, som vi gjorde när vi ordnade det stora scoutlägret Atlantis. Det är såklart stor skillnad på att vara en scoutgrupp och en vinstdrivande organisation, också när det kommer till att implementera AI i sin verksamhet. För företag handlar det i första hand om att vara konkurrenskraftiga. Här ser man att data och AI-drivna företag är så exponentiellt mycket effektivare att det snarare handlar om överlevnad än om konkurrens. Ett bra exempel på hur AI-utvecklingen kan påverka konkurrensen är den kinesiska snabbmodejätten Shein. På bara några år har Shein blivit mer värd än de globala klädkedjorna H&M och Inditex eller Zara tillsammans. Jag tänker ofta på scoutlägret Atlantis. Det massiva projektet skulle ha varit omöjligt att ordna om varje volontär hade försökt lista ut allt på egen hand. Framgången berodde på att vi hade en kristallklar riktning. Alla visste exakt vad som behövde göras, även om de fick lista ut detaljerna själva. Utan den riktningen hade till exempel inte kökschefen Knutte valt att ordna bespisningen på ett helt nytt sätt. Han bestämde sig för att frigöra resurser för scoutverksamheten genom att köpa in maten från storkök istället för att använda volontärer i köket som man alltid har gjort tidigare. Dagens ledare behöver göra samma sak och peka med hela handen, som vi säger i Sverige. Det handlar om att tydligt visa vad de förväntar sig att ska hända och ge en tidslinje som kräver att man tänker om. Det handlar inte om detaljstyrning, utan om att ge en tydlig och ärlig riktning, samtidigt som var och en själv får bestämma hur det görs i praktiken. Det handlar om att skapa en miljö där människor känner sig förberedda att agera och är betrodda med ansvaret att lösa detaljerna själva. Den mest utmanande aspekten av allt det här är förändringshastigheten. AI-utvecklingen rör sig så snabbt framåt att även jag som arbetar med det här varje dag ständigt blir överraskad. När jag ser exempel på AI-genererade bilder, texter, musik, kod eller annat som tydligt är skapat av AI påminner jag mig om att AI aldrig kommer att vara lika dåligt som det är idag. Jag hör regelbundet ledare inom området säga: "Wow, jag såg inte det här komma, inte så här snabbt." Det är ödmjukande och lite skrämmande. Jag måste medge att jag, som alltid har varit en teknikoptimist, inte längre är enbart optimistisk kring framtiden och vad den här utvecklingen kommer att innebära för vårt samhälle. AI-utvecklingen skapar enorma möjligheter, men också enorma utmaningar för individen, organisationer och för samhället i stort. Jag undrar om vi som samhälle kommer att ha förmågan att sadla om för en ny verklighet tillräckligt snabbt. Jag oroar mig för att makten och förmågan att använda tekniken samlas hos några väldigt få personer och organisationer. Och jag oroar mig för att inkomst, klyftor och polarisering ytterligare kommer att öka. När jag tittar på nordiska organisationer som står mitt i denna tornado av möjligheter och eventuella hot, så blir det så tydligt för mig. Att ledarskap är en kompetens som kommer att vara ännu viktigare för att navigera i den AI-styrda framtiden. Det behövs tydlighet kring mål, ramar och en kultur som tillåter misstag. En förmåga att organisera processer, människor och arbete på ett effektivt sätt och en öppenhet för att göra på nya sätt. Vi kommer alla att behöva applicera scoutingens grundprincip learning by doing, för ingen av oss har varit här förut. Här tror jag att vi kan och bör lära oss från scouterna. Vi kan inte exakt veta vad som kommer, men vi kan utveckla vår organisatoriska ryggmärgsreaktion, vår reflexmässiga respons på förändring, och vi kan vara redo när det är dags. Och vi kan se till att vi är redo för framtiden, som den mest rutinerade scouten. Precis som scouter bryter ner nödinsatser i tydliga ramverk och handlingsmönster, behöver vi ramverk för att förstå och implementera AI-möjligheter utan att fastna i evighetslånga diskussioner om prioriteringar. När en nödsituation uppstår kan du inte stå och dividera kring hur och om du ska hjälpa till. Den där scouthiken när jag var 13 lärde mig att vara redo inte bara betyder att du vet vad du ska göra. Det handlar om att ha tränat på responser så mycket att de sitter så djupt att de blir en del av dig. När jag sprang över Mannerheimvägen flera år senare för att hjälpa en främling tänkte jag inte, jag agerade. Det är den typen av förberedelse organisationer behöver idag. AI-världen väntar inte på att vi ska känna oss redo. Precis som den där vinterdagen på Mannerheimvägen har inte vi lyxen att stå stilla tills vi känner oss helt säkra och redo. Vi måste röra oss, agera och anpassa oss, även när det känns obekvämt. Att vara redo för framtiden betyder inte att man måste ha alla svar. Det betyder att man måste bygga organisationer som kan anpassa sig, lära sig och växa. Det betyder att man skapar miljöer där människor känner sig bemyndigade att agera, även när man inte är helt säker. Det betyder att man själv måste ta ansvar för sin egen inlärning och modigt testa sig fram. Learning by doing, ännu en gång. Framförallt betyder det att förstå att den bästa förberedelsen för framtiden inte är att veta exakt vad som kommer. Det är att vara redo att omfamna vad det än är som kommer. Om 5 år, år 2030, hur ser vi på AI då? Jag ser framför mig att åtminstone 50% av arbetet som utförs av vårt konsultföretag för våra kunder görs av AI-agenter, tränade på den data som vi systematiskt har samlat på oss sen vi insåg potentialen i den här teknologin. Jag ser framför mig hur företag och organisationer har skapat dedikerade team som använder AI för att förbättra verksamheten. Jag ser framför mig hur organisationer och samhället i stort satsar på utbildning och ombildning när det kommer till AI. Och jag vill se att nordiska och europeiska organisationer förblir konkurrenskraftiga genom att ledare aktivt väljer att möta framtiden. Om vi hoppar ännu längre in i framtiden ser jag för mina barns del att vägval kring karriär och utbildning kommer att vara knepigare att ta ställning till. Benjamin och Lukas växer upp i en värld där yrken förvandlas i realtid, där gränserna mellan människa och maskin blir allt suddigare. Och Stella, vår 1-åring, kommer att vara del av en arbetsmarknad vi knappt kan föreställa oss idag. Men jag oroar mig inte för dem. Jag tror att de mänskliga förmågorna, kreativitet, kritiskt tänkande och empati kommer att bli ännu viktigare. Jag tror att de kommer att lära sig att använda AI som en förlängning av sin egen förmåga, precis som min generation lärde sig att använda internet och smarttelefoner. Det jag verkligen önskar för dem är inte att de ska bli experter på dagens teknologi. Den kommer att vara föråldrad när de kommer ut i arbetslivet. Istället hoppas jag att de får med sig den där var-redo-mentaliteten som jag lärde mig i scouterna. Förmågan att anpassa sig, att inte frukta det okända, att kunna ta in och processa ny information snabbt. Och framförallt hoppas jag att de får leva i ett samhälle där vi har skapat strukturer som fördelar teknikens nytta jämlikt. Där AI används för att lyfta människor, inte ersätta dem. Ett samhälle där vi använder teknologin för att ta itu med de verkligt stora utmaningarna gällande klimat, ojämlikhet och alla andra komplexa problem som kräver både mänsklig visdom och maskinell kapacitet. För i slutändan är det inte tekniken i sig som avgör vår framtid. Det är valen vi gör om hur vi använder den. Och de valen görs av människor. Människor som är redo att möta framtiden, oavsett vilken form den tar. Mitt namn är Emma Storbacka och det här har varit mitt sommarprat. Tack för att du har lyssnat.
Dagens sommarpratare var Emma Storbacka, som är vd för konsultbolaget Avaus. Redaktör Charlotte Winberg. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.